When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på saseurobonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
10 000 kronors frågan är ju så här, är investment någonting att ha i portföljen framgent? De har ju historiskt slagit i princip Stockholmsbörsen, en global indexfond och det mesta andra. Men när man gräver lite i det så har de presterat lika bra som en svensk småbolagsfond. Och tittar man framgent så är många av de faktorerna som har gjort dem bra historiskt, de är ju inte riktigt där idag.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags avsnitt 215 och det handlar om investmentbolag.
Del 3 av.
Ja, så precis. Så detta är ju en del i vår serie som vi har haft här nu där dagens fokus kommer att ligga på, är det bra strategi att investera i investmentbolag? Mm. Är det något man bör göra liksom framgent? Och de två tidigare avsnitten har ju då handlat om, 213 handlade det om introduktion, historik, liksom fördelar med
investmentbolag. Vilka de stora investmentbolagen i Sverige är.
Ja, lite så här svensk industrihistoria. Typ så här att de bildades vissa redan på slutet av 1800-talet. Mm. Sen hade vi förra veckans avsnitt och vi pratade om fördelar, nackdelar, substansvärde, substansrabatt, substanspremie.
Också arbitrage.
Eller? Arbitrage, ja. Pratade vi också.
Sånt, alltså jag har inte satt mig in i vad det var. Liksom. Ja. Men det kändes som att man kan briljera lite.
Ja.
Och man kan det sen.
Men avsnitten,
på något kommande mingel.
Ja, men avsnitten är relativt fristående. Liksom, det viktigaste som man behöver kunna för att förstå detta avsnittet kommer vi gå igenom. så att man kan lyssna på det. Och lite fokus idag kommer vi göra lite det som jag ibland brukar avråda från, utan vi säger ju alltid och kommer även idag säga att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och men liksom man i brist på annat så behöver man ibland titta på historisk avkastning för att lära liksom känna så här, hur funkar det, är risken högre, lägre, hur beter det sig etc. för att få en, liksom en känsla för investmentbolag. Och sen så pratade vi också förra veckan att en stor del av strategin i investmentbolag har berott på, eller framgången i investmentbolag har berott på att de har handlats med rabatt. Att, att vi pratade i förra avsnittet att man kunde köpa en påse för 100 kronor men innehållet i påsen var kanske 120 kronor.
Och då, att det var värt 120
kronor, det vill säga att man köpte 120 kronor för en 100-lapp så att man fick rabatt. Medan i dagsläget så på de flesta av investmentbolagen så var det tvärtom att det är en substanspremie att man betalar 120 kronor för någonting som bara är värt 100 kronor.
Mm.
Och det kommer vara relevant.
Men det kan man ju lyssna på i del två.
Ja, precis. Avsnitt 214 blir det.
För att där var ju, jag förstod ju inte liksom den här påsen eller kartongen du pratar om. Lådan med
tillgångar,
vad det var värt och vad någon annan tyckte att det var värt. Och det är ju det som är då substansvärde. Och det kändes som att
Vi
fick ändå utrett det.
Ja, jag tycker jag. Och sen så tänker jag också att syftet då med idag är ju för att jag själv har ju liksom så svårt för de här artiklarna som alltid är så här, detta är fonden du skulle ägt, detta är bolagen du skulle ägt, förra årets vinnarfonder. Och jag är så här, fast jag vill veta om det är en bra idé att investera i detta framgent. Vad kan jag liksom förvänta mig? Och detta har ju också varit en stor diskussion på forumet, på riketsammans.se/forum, där vi har liksom jättemycket duktiga människor. Så att idag kommer vi också att prata rätt mycket om Daniel Nilsson och hans feedback på investmentstrategi. Vi kommer att prata om Golden Butterfly.
Vem är nu Daniel Nilsson? Är det en läsare?
Det är en läsare som hänger i forumet som är så här sjukt insatt, och när han skriver någonting så läser man det med vördnad. Vi kommer citera honom ganska mycket här i dagens avsnitt. Och sen tänker jag att snart kommer ett avsnitt med frågor och svar kring investmentbolag.
Så att det är den sista delen då.
Ja, som jag tänker att den kommer kanske inte nästa vecka utan om 2 veckor. Där vi tar upp frågor, funderingar, diskussioner och saker som har dykt upp längs vägen. Mm. Och sen tänker jag också att vi måste få in 2 avsnitt här om, eller 1 avsnitt om bil.
Det har varit en följetong i vårt liv.
Ja, och på forumet också. Jag tror att idag...
Alltså, forumet är helt fantastiskt. Ja,
det är magiskt.
Vilken visdom där finns.
Ja, alltså vi hade vår bil, gick ju sönder här för några veckor sedan, så startade jag en tråd så här, nu har V70 gått sönder, hjälp mig resonera kring en ny bil. Så här, 3 veckor in så är vi typ 500 repliker, alltså svar i den här. Och jag ska inte avslöja för mycket, men jag har ju märkt att jag har haft total kapitalfel med fördomar kring liksom leasing och sådant. Så att jag tror att mig var...
Ja, och vet du vad? Jag tror mysteriet kring varför det finns så många prestigebilar som kör runt.
Ja, det tror vi har löst
också. I Malmö,
också.
Vi har också förstått detta nu, varför det är så.
Ja, så jag tror... Men
det får vara en
cliffhanger. Och också apropå forumet, vi har en läsare där som skrivit böcker om det här med elbilar. Som också jobbar på att bjuda in honom till avsnittet. Så det hade varit magiskt. Så att forumet is the shit, det måste jag ändå säga. Bra, och sen i forumet finns också en lista på alla liksom investmentbolag, svenska, utländska, det finns förslag på fonder, nyckeltal, länkar etc. Så att där finns jättemycket material. Och särskilt idag när vi pratar om ett annat sätt att investera så vill vi vara supernoga med att understryka att detta är inte en avvikelse från vår strategi. Vår grundläggande rekommendation är fortfarande det som vi går igenom i avsnitt 99, att investera i linje med forskningen, det vill säga en fondrobot eller en bred global billig indexfond som man sparar i regelbundet. Det är det som har mest stöd i forskningen, det är det som det är mest konsensus kring, och kombinerat då med avsnitt 190 där vi pratar om 4 hinkar. Fyrhinkarmodellen, så är det fortfarande det viktigaste. Detta vi pratar om idag är liksom, skulle jag säga, någonting för lekhinken eller en spekulation, eller egentligen också mycket för att det finns mycket myter om det här med investmentbolag. Så att därav hela denna serien.
När kommer de här myterna? Mythbusters. Ja, men
vi,
liksom.
Nej, men vi pratade om det exempel förra veckan, att det är myt kring till exempel att det är en belåning, att de använder belåning och därför går investmentbolag bättre. Det var en myt att det är många gånger billigare. Ja, vissa är, andra är inte. Att investmentbolag kommer alltid gå bra för att de har haft substansrabatt. Ja, de har inte substansrabatt längre.
Jag tror det var det som gjorde dem billigare. Vadå? Substansrabatten. Men du pratar om att det är en fristående myt.
Att investmentbolag alltid går bättre. Och är inte rabatten där så bör de inte gå lika bra. Ja, liksom, om vi tittar historiskt. Mm. Så att därför är det superviktigt att idag är det viktigt att tänka på att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Särskilt inte när vi idag pratar om Monte Carlo simuleringar och vi pratar statistik och mycket odds. Så att det är väldigt viktigt. Vi kommer att prata det. Du ser...
Vi ska inte skrämma någon med de här Monte Carlo-simuleringarna.
Nej, men vi kommer gå igenom
det. Det kommer vara begripligt.
Ja. Mm. Och att detta är då inte en finansiell rådgivning eller så här, köp detta. Verkligen inte. Och sen så också som vi har pratat om i de andra avsnitten, att investmentbolag kan ju de facto bli värda noll. Det har hänt i historien. Jag visade förra veckan min graf över Ratus, hur jag lyckades köpa på toppen på 125 kronor och sen har det liksom aldrig hämtat sig igen.
Nej.
Och medan en global indexfond kommer ju typ aldrig bli värd noll. Liksom. Mm. Teoretiskt är det möjligt, praktiskt högst osannolikt. Mer info finns då på riktsammans.se/villkor.
Ja.
Bra, så att forumet har vi pratat om, det brukar vi göra reklam för. Och forumet, det har vi inte sagt, det är gratis såklart. Och man kan vara anonym, så att det är rätt
ja,
nice.
Ja, man kan ställa vilken fråga man vill kring ekonomi eller angränsande områden.
Ja.
Det är verkligen inte så att man behöver vara någon expert.
Nej. Sen har vi ju vår community på Patreon som är, där gör vi ju extra grejer. Varje månad har vi någon gäst vi bjuder in som man kan hänga på och ställa frågor till. Vi kommer ha liksom i augusti har vi idag en föreläsning med investerarfysik om kvantitativa strategier. Vi har haft fondförvaltare som inte har varit med i bloggen. Vi har haft till exempel förvaltare från TIN-fonder, vi har haft förvaltare från SPP, från Plusfonder. Och massa andra ställen. Plus att varje vecka så har vi en sån här fika tillsammans på onsdagar utan agenda. Där man bara kan hoppa in, ställa frågor, diskutera eller bara liksom lyssna med.
Mm.
Och sen försöker vi ändå komma även med liksom rent konkreta börstips eller spekulationer. Eller där marknaden har haft fel. Men just nu upplever jag att marknaden har ganska mycket rätt. Så att det är svårt. Så att patreon.com/rikatillsammans eller rikatillsammans.se/patreon. Patreon. Länk finns i anslutning till avsnittet.
Mm.
Bra. Så att jag tänker så att när man ska investera i någonting...
För nu är vi inne i avsnittet.
Ja,
yes.
Okej. Mm. Var det oklart? När
jag själv lyssnar på poddar ibland så är det så att det blir oklart när man väl hoppar in i avsnittet.
I dagens övning, ja.
Ja, precis.
Nej, men kommer du ihåg att vi gjorde ett avsnitt, jag tror det var 140-någonting, om Småsparguidens bok som heter Mer pengar för pengarna. Och då hade de Patrik och Andreas där, jättebra bok måste sägas, hade de liksom ett par frågor hur de försökte utvärdera en strategi. Och då har jag liksom lite i forumet har vi utvecklat det till en 5-6 frågor som man bör ställa sig när man utvärderar en strategi som att investera i investmentbolag. Och då är den första frågan liksom så här, vad är strategin? Den andra frågan du kan läsa i för sig.
Vad är tesen till att strategin fungerar? Stöds tesen av historisk data? Finns det en teoretisk förklaring till strategin? Är det sannolikt att strategin fungerar i framtiden? Hur följer man strategin som småsparare?
Ja, för där är ju till exempel vissa strategier som är så här, ja, de svarar rätt på alla de första 5 frågorna och sen kan man inte göra strategin som småsparare. Och då faller ju liksom hela det här. Och alla de här frågorna finns ju också. Vi har ju ett bildspel till avsnittet som också är länk i beskrivningen om du lyssnar på detta eller tittar på YouTube. Och sen finns det ju på bloggen också. Man kan gå in på riketsammans.se och så bara söka 215 så får man fram bildspel. Men det går superbra att bara lyssna med. Det är inte som att vi kommer hänvisa till massor av grafer. Bra. Så när vi tittar då på att investera i investmentbolag, vi kommer återkomma till de frågorna lite senare i utvärdering. Men när man tittar på att investera i investmentbolag så kan man ju vikta i portföljen på lite olika sätt. Är du med på vad jag menar med vikta? Så att jag kan antingen säga att jag vill ha 10 bolag och alla 10 bolagen är 10%.
Jag fattar detta.
Ja, eller att man kan vikta.
Men det är inte alla som gör det, precis. Ja.
Mm. Eller så kan jag vikta på marknad, alltså hur stort börsvärde de har. Och då är till exempel Investor som är mycket, kanske 20 gånger större än ett annat bolag, får då 20 gånger större plats
i portföljen. Ja, men det är väl så i många sådana här
indexfonder.
Ja,
ja, då är de ofta marknadsviktade, och det är det market cap. Men eftersom vi har pratat så mycket om investmentbolag så kan man ju faktiskt vikta på substansrabatten. Det brukar man ju inte kunna göra i liksom till exempel en indexfond på annat sätt. Så att jag kan vikta att de med så högre rabatt får en större andel eller vice versa. Men här tror jag att det är mest att jag vill ju ha dem med hög rabatt vill jag ju ha mer av.
Men jag tycker det är svårt med det här med den här rabatten alltså. Hur lång tid är rabatten liksom samma som den allt som den liksom kan alltså, den ändras när alltså, som helst
alltså eller? Rabatten ändras ju de facto skulle jag säga varje sekund, varje minut, men den ändras ju inte från att den är 20% och sen minuten senare 5%.
Nej, jag tänker det, men är det från år till år då som man måste bara ta en titt på?
Nej, jag skulle väl säga att den ändras alltså så här rimligt. Det är väl kanske att säga varje kvartal när bolagen släpper sina kvartalsrapporter. Eller om de publicerar det varje dag på hemsidan. Alltså det är ju lite olika från bolag till bolag. Och sen är det ju vissa bolag som till exempel Ratos. De publicerar ju inte sitt substansvärde överhuvudtaget. Så då kan man inte räkna ut om de har rabatt eller premie. Om man inte gör liksom en analys på deras innehav själv.
Men du sa också att en del investmentbolag skriver vad...
Jo, men det var det precis jag sa. De skriver ju substansvärdet i sin då kvartalsrapport eller på sin hemsida. Och sen är det vissa som inte gör det.
Nej, men jag tänker för den som inte är superintresserad av ekonomi.
Ja.
Är detta då grejen att hålla på med? Nej. Jag håller ju gärna på med mina globala indexfonder. Och kanske någon enskild Tesla-aktie. Ja. Men så blir jag så, om jag ska hålla på och vikta... Då måste jag ju titta på det varje kvartal då och liksom fundera.
Ja, eller sen finns det ju sajter som ebayindex.se som sammanställer alla premierna i en tabell.
Ja.
Så då kan du gå in och kolla vad är tabellen och de uppdaterar ju den hemsidan en gång om dagen. Så att då kan du få reda på premien eller rabatten på dagsbasis.
Mm.
Om man tycker att det är kul. Eller sen finns det ju fonder som gör detta åt den också. Så att nej, alltså är man ointresserad, alltså då ska man inte ens lyssna på detta avsnittet. Då lyssnar man på två avsnitt i vår podd, avsnitt 99 och avsnitt 190. That's it.
Ja, men kanske blir intresserad.
Men om man liksom vill ha en lekhink, man tycker att det är intressant, man har hört andra prata om investmentbolag, så är det så här, what's the fuzz?
Ja.
Och då påstår jag, eller utifrån det, den research och liksom den erfarenhet och det vi har diskuterat på forumet, så upplever jag att de här fyra avsnitten täcker in allt som finns att veta kring investmentbolag.
Mm.
Vi går mer på djupet än många böcker på ämnet, vi går mer på djupet än de flesta hemsidor, för det är ganska liksom så här, man skrapar på ytan och de flesta som pratar om investmentbolag lägger mer tid på presentationerna av investmentbolagen. Mm. Och jag tycker att det är ganska ointressant. Alltså det är kul att allmänbildning vet om Investor. Men jag kan ju läsa om Investor på Investors hemsida. Mm. Tänker jag.
Ja.
Medans här har jag ju de facto gjort research. Här har vi ju simuleringen. Har jag inte sett någon annan göra. Så att det är lite mer nörderi helt enkelt. Men poängen i alla fall där vi är nu, att om jag vill investera i investmentbolag så kan jag antingen göra det då, jag kan göra det likaviktat, jag kan göra det marknadsviktat eller jag kan göra det substansrabattviktat.
Mm.
Och då har jag ändå gjort ett antag att jag vill ha flera investmentbolag, att jag inte kör den här koncentrationsgrejen vi pratade om förra veckan, att jag sätter allt i Ratos och sen förlorar jag 50% av mina pengar, för det är dumt. Och sen när man då liksom ska investera i de här investmentbolagen som vi var inne på i förra avsnittet också, så lite beroende på vilken tidsperiod man tittar på så får man ju olika resultat. Att till exempel vissa tidsperioder ger bättre riskjusterad avkastning, andra inte. Och riskjusterad avkastning, det är ju så här, hur mycket avkastning får jag per varje procent risk jag tar?
Yeah.
Och då vill man att ju högre riskjusterad avkastning desto bättre. Så där finns liksom ingen sanning kring att investera i investmentbolag ger bättre avkastning till lägre risk. Ja, i vissa perioder är det så, men andra inte. Så att det tycker jag liksom man kan avliva den myten liksom. Och till exempel då, om man tar mellan 1998 och 2018, så finns det ganska många så artiklar att investmentbolag gav 171% högre avkastning än Sverigefonder. Men under samma period hade de 6 gånger lägre sharpkvot.
Vad betyder det då?
Alltså sharpkvot är ett mått på riskjusterad avkastning. Så de var liksom, ja, de gav 171% högre avkastning, men jag tog 6 gånger högre risk. Och då får man jämföra så här, då hade jag ju lika gärna kunnat ta en index Sverigefond eller de här indexfonderna och belåna dem så att jag kommer upp i samma risk, och då hade jag ju fått en högre avkastning.
Ja, sånt där är ju, det är ju därför som jag tycker det är kul med dig, John.
Ja, så vadå då?
Ja, men för att det är, man måste liksom fundera lite längre. Du gör ju det.
Ja, ja. Man kan inte bara säga 171% högre
Nej,
avkastning.
Nej, för att man blir så jävla lurad egentligen av det.
Ja. Så, ja, ja, men precis.
Och då hade, alltså, om jag då hade gjort så som du sa, belånat mina indexfonder för att komma upp i den risken.
För att samma risk, ja.
6 gånger högre risk. Då hade jag fått högre avkastning.
Jag vet inte, jag har inte räknat på det. Men det är ju inte osannolikt.
Mm.
Liksom. Så att man behöver liksom, det man behöver fatta är liksom att standardavvikelsen är 12 gånger högre, det vill säga att det är en jättestor ökning i risk.
Mm.
Så att det är inte alltid som det ser ut. Sen är det en jättehög korrelation mot svenska småbolag.
Och varför är det så?
Ja, jag har inte tänkt på detta här innan heller, utan jag tror att det var Daniel Nilsson på forumet som tog fram det.
För jag tänker, svenska småbolag känns, är det intressant för investmentbolag?
Ja, men det är ju det som blev,
men
det är det som blir så intressant, att man kan liksom köra en proxy på svenska investmentbolag genom att titta på dem som svenska småbolag. Så vad egentligen ett svenskt investmentbolag är, det äger ju massa andra bolag som ofta är mindre. Så att de svenska investmentbolagen som grupp kan man liksom säga att de liknar svenska småbolag. Och jämför man då till exempel fonden AMF Aktiefond Småbolag de senaste 5 åren då, jag gick in på Avanza idag, vad är det idag? Den 26 juli?
28 juli.
Mm. Och så bara tog jag så här 5 år bakåt. Så kan du se här, beskriva för den som tittar på de här grafen, att den gula linjen är då Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Och den gröna linjen är AMF Aktiefond Småbolag.
Ja, de är ju nästan exakt, de ligger på varandra.
Ja,
nästan.
De är i princip identiska.
Jo, men vad betyder det att det är hög korrelation med svenska småbolag? För att när jag hörde du sa det så lät det som att de hade massa småbolag. Alltså, eller jag förstod inte överhuvudtaget vad det betyder.
Nej, men så här, att om du har en korg med svenska investmentbolag och sen har du en annan korg som du döper till svenska småbolag och så sätter de korgarna bredvid varandra och jämför dem över de senaste 5 åren, så är det same same. Så kan du knappt skilja dem från varandra. Och det är det jag menar, att de har hög korrelation.
Yeah.
Så att man kan säga att de är ju nästan lika.
Mm. Då kan man lika gärna ta den här aktiefonden, eller den AMF.
AMF Aktiefond Småbolag.
Yeah.
Ja, utan nu ska vi inte hamna i om det är en bra investering, men det är ganska intressant att titta att korrelationen är så hög. Att liksom så här, svenska investmentbolag är så fantastiskt. Men nej, men det beter sig nästan som en småbolagsfond. Så att, och det hänger ju också ihop med det som vi pratade om förra veckan, liksom med att småbolag tenderar ju att överprestera stora bolag. Så, och det är inget som vi har hittat på, utan det är ju den här Fama French 5-faktor-modellen där småbolag över en 10-årsperiod ska överprestera med 80% sannolikhet, och de ska överprestera med mellan 1-3% om året. Så att återigen, så ibland när man pratar om svenska investmentbolag, är de så fantastiska? Du vet, så svenska investmentbolag, jag tar rygg på Warren Buffett och
de tar rygg på proffsen,
proffsen Wallenbergen etc. Ja, fast det är ju som en småbolagsfond.
Mm.
Alltså så hur mycket värde bidrar de där förvaltningsteamen med egentligen i förhållande till en småbolagsfond?
Ja. Men var det, jag gissar, nu tog du ju Spiltan
Aktiefond Investmentbolag.
Och jämförde den med AMF. Men jag antar att du har många sådana exempel, eller?
Nej, så man kan ju jämföra med andra. Alltså, nu, till exempel om man jämför med Plus Aktiefond Svenska Småbolag, så har den gått lite sämre. Men där är ändå liksom en korrelation skulle jag säga, mellan dem. Och varför jag jämför med Spiltan aktiefond investmentbolag är för att det finns ett index som heter 6RX FIF, F-I-I-F, som är liksom så financials, det vill säga att man har tagit liksom en del av alla svenska bolag. 6RX är ju hela svenska Stockholmsbörsen, men så gör man ett tvärsnitt att man plockar ut investmentbolagen. Mm. Så att då är det en marknadsviktad korg av investmentbolagen där Investor idag är en stor andel, eftersom Investor är så mycket större än de flesta andra bolag.
Ja.
Make sense?
Mm.
Ja, så att här återigen lite myt att investmentbolag skulle vara så super mycket bättre. Nej, det är som en småbolagsfond, och sen småbolagsfonder tenderar att överprestera, och det är det avsnittet vi pratade med Christian Kyrhuvud också för något avsnitt sedan, där han var så här, ja, men har du en risktolerans och en lång tidshorisont, då kan man ju ifrågasätta varför man borde ha stora bolag överhuvudtaget. Mm. Utan då kunde man egentligen bara ha småbolagsfonder, och det var ju Emil Ahlberg från Plusfonder också inne på.
Ja.
Men så att jag likställer liksom lite att investera i investmentbolag med att investera i småbolag, och eftersom investmentbolag är svenska och äger de facto de flesta liksom svenska småbolag, så blir det ju de facto som att investera mot svenska småbolag. Mm. Det är det som är min poäng.
Mm.
Som jag inte kom på själv, utan som Daniel Nilsson och de andra i forumet, där är fler som ska ha cred för det här. Tittar vi på det här 6RX FIF-indexet, så kan man ta fram liksom hur det ser ut. Och jag tänker inte gå igenom allt här, men det intressanta är ju till exempel att Investor har ju då en vikt på nästan 40%, Industrivärden på 11, Kinnevik på 10, Latour på 10. Så i 4 bolag så har du nästan, vad blir det, 50, 60, 70%. 70% av pengarna ligger i 4 bolag. Och detta är för mig en, liksom ett väldigt stort bett på att Investor ska fortsätta gå bra i framtiden.
Mm.
Och detta tänker inte de flesta på, utan då tittar man på så här, men Spiltan aktiefond investmentbolag som följer detta indexet, då har de kanske 15 innehav. Ja, fast av de här 15 innehaven så är det 4 som står för, vad sa vi, 60%. Och de andra 12 står för mindre än 40%. Och många, det är ju många innehav i detta, som till exempel Nax eller Svolder eller Traction eller Vostok New Ventures, Bure, Creades, Havsfrun, East Capital Explorer. Alla de ligger på under 1% i andel.
Ja,
liksom.
Men är inte detta intressant, John?
Ja, jag vet inte. Det, får alltså, den det är som, ju den som
jätteintressant.
Lyssnar. Vadå då?
För de är ju... De har ju hängt med länge, vissa av de här bolagen. Det är inte som att de tar risk för att de skiter i vilket. Liksom. De vill ju överleva.
Nu fattar jag inte, vad är din
jo,
poäng?
Jo, men jag tänker då, nu när du säger så att det är ett stort bett som Investor gör till exempel.
Nej, om man köper då till exempel Spiltan aktiefond Investment, som är en av Sveriges mest populära fonder.
Mm.
För den har gått superbra, den har haft låg avgift, den har fått mycket media. Men jag tror inte att de flesta tänker på att du har liksom 4 av 10 kronor ligger i Investor.
Ja. Yeah.
I den liksom.
Oh, jag bara känner att jag missuppfattar detta.
Okej, okay, vadå då?
Ja, jag vet inte om jag zonade ut en sekund eller vad det var. Jag tror det var Investor som hade så 60% i 4 bolag.
Nej, nej. Nej, alltså vi pratar fonden.
Ja,
Spiltan
ja.
Aktiefond ja. Investmentbolag.
Okej, okay, så att, ja. Och vad gör vi med den här informationen nu? Alltså att man vet så att det är inte så diversifierat,
det är inte
innehav
så det,
som
nej,
vi tror
är, nej,
i Spiltan.
Aktiefond investmentbolag. Mm. I när man pratar om investmentbolag som grupp, så är ju detta liksom en marknadsviktad indexfond mot investmentbolag.
Mm.
Och då har du jättehöga vikter, så du har 80% i 5, 6, 7 bolag. Och jag tycker att liksom så här, detta är ju min stora invändning mot Spiltan aktiefond investmentbolag.
Mm.
För det ser bra ut på ytan. Så här, nej men jag har liksom den här portföljen, jag har den här fonden och den har gått bra historiskt. Ja, fast vet du att du lägger 4 kronor av 10 i Investor? Det är till exempel det som blir invändningen när vi liksom tittar, som Daniel Nilsson då också pratar väldigt
mycket. Men kan man inte kan man inte titta så på hur mycket det spelar roll för ens spiltanfond om det går lite dåligt för Investor? Kan man se hur stor den effekten blir då? Liksom?
Alltså om Investor, om jag inte har otur när jag tänker nu här med matten, så om Investor faller med 10% så kommer ju denna falla med 4 kronor.
Eller, ja, hur mycket hade jag i den?
Alltså om du har 40% här så kommer denna falla med, vad var det nu jag tänkte? Nej, om Investor faller med 10% och den är 40% av detta innehavet, då kommer ju denna falla med 4%.
Mm. Det är rätt mycket
ändå. Så det är liksom ganska hög översättning mellan Investors kurs och Spiltan Aktiefond Investments bra kurs. Vilket inte är ett problem så länge det går bra. För här har vi den här grafen av liksom de svenska investmentbolagen som grupp, alltså det här 6RX FIF-indexet från 1995 som är liksom det längst bak jag har hittat data, jämfört med då Stockholmsbörsen, 6RX och den amerikanska börsen S&P 500. Och då har vi ju det här att en hundralapp i de här investmentbolagen har gett 35 gånger pengarna på de här 25 åren, medan en investering i då Stockholmsbörsen över samma period har gett kanske 15 gånger pengarna. Så det är mer än dubbelt så bra, och den amerikanska börsen som är hälften av den globala liksom börsen har gett kanske 5 gånger pengarna.
Ja.
Så att det är en enorm utväxling liksom på detta historiskt. Och vad jag har gjort här är då att jag har tagit den här historiken och då gjort en Monte Carlo-simulation.
Och vad är det för någonting när man gör, vad vill man med simulation?
Ja, men med Monte Carlo-simulering, då gör man så här att man tar egentligen liksom den datan som finns och så tittar man liksom så här, hur rör sig kursen i vilket intervall? Och sen baserat på det intervallet så slumpar man fram då framtida, liksom så här, okej, men det har sett ut så här de senaste 30 åren.
Och 30 år kan vara ett intervall.
Ja, precis. Ja. Men jag har tagit data från 30 år eller 25 år och sen slumpar jag en slumpmässig 10-årsperiod framåt.
Okay.
Och för att jag då ska få liksom någon liksom statistisk signifikans i det här så gör man detta 10 000 gånger. Så man tar 10 000, man tittar på en sån här investmentbolagsportfölj baserat på historisk data, så det är lite shit in, shit out.
Ja.
Alltså är den historiska datan dålig och inte kommer stämma för framtiden så kommer inte modellen stämma för framtiden. Men om vi gör ett antagande att historien ser ut ungefär så som, eller framtiden kommer se ut ungefär så som historien sett ut, så kan vi göra vissa liksom antaganden. Och då gör man detta 10 000 gånger. Så att man leker med tanken att man har 10 000 tioårsperioder. Och sen sammanfattar man, tittar på varje tioårsperiod och sen sammanfattar man dem och fördelar dem. Okej, så hur gick de sämsta 10% av de här 10 000 tidsperioderna? Hur gick nästa 10 då, sån här liksom tiondel och så vidare? Så att jag tycker ju, när man tittar på en sån här Monte Carlo-simulering så tycker jag nästan aldrig det är intressant att titta på de sämsta och de bästa utfallen, utan man tittar någonstans i mitten. Jag brukar säga mellan den 25 och 75 percentilen. Och då kan man ju få liksom lite intressant data. Och nu har jag redovisat detta i avsnittet eller här i bildspelet. Vi ska inte gå igenom liksom allt. Men då, om vi tar den mittersta utfallen, alltså 50:e percentilen, så då säger vi, då har vi lika många utfall som är bättre som är sämre. Så vi, har liksom, vi tar det precis i mitten av de här simuleringarna. Och då får vi att liksom, avkastningen då framgent på 100% investmentbolag då ligger på någonstans 12%, vilket är ganska högt, alltså 12% per år, vilket kan jämföras med de sämsta 10% då nominellt är 0, alltså ungefär 1%, och de bästa 10% av utfallen, då pratar vi nästan 23% avkastning per år.
Mm.
Det intressanta, då om vi håller oss till 50 percentilen, så det vill säga ungefär 12%, så blir det intressant att jämföra det om man gör samma simulering fast med en global portfölj.
Ja.
Alltså med Lysa, liksom inte Lysa för att vi har inte startat med i Sverige, utan bara liksom en global portfölj, alltså en global indexfond.
Och det har du gjort?
Det har jag gjort.
Mm.
Och då pratar vi att den 50 percentilen är ungefär 10%. Så att avkastningen då skillnaden i avkastning mellan en 100% investmentbolag och en 100% global portfölj i simulering blir ungefär 2% per år. Och 2% per år är stor skillnad.
Ja, det är det ju. Över lång tid så är det ju jättestor skillnad.
Ja, för då kan man säga att på 12% så dubblas pengarna ungefär vart sjätte år. Medan så här dubblas pengarna ungefär vart åttonde år.
Mm.
Så att pengarna dubblas ju mycket, mycket snabbare.
Mycket snabbare med investmentbolagen.
Ja. Ja, och skulle man börja med 100 000 då över den här 50:e percentil perioden så kommer 100 000 växa till 314 000 i investmentbolagen medan 253 000 i globalfonden.
Ja, så på
10-årsperiod. Mm. Så de 2% per år skillnad är en skillnad mellan 314 000 om jag började på 100 och 253 000.
Mm.
Hänger du med?
Ja, men jag betalar ju för risk där också. Ju.
Ja, och där kommer vi liksom in på något som är intressant. För om vi nu tittar på maximala drawdown, alltså i den 50:e percentilen.
Vad betyder det då?
Alltså hur från toppen till botten, alltså hur stort fall kommer jag uppleva?
Om jag är i 50:e percentilen.
Ja.
Ja.
Så hur stort fall kommer jag uppleva i den här portföljen? Och då kommer det vara minus 43% är det i investmentbolag. Medan i en global portfölj så är det maximala drawdownen 28%.
Mm.
Så att globalportföljen ger lägre avkastningar,
ja, den gör lägre
men ger också lägre maximal förlust. Så att du med investmentbolag, så det är liksom högre avkastning till högre risk.
Ja.
Skulle jag säga. Nu, fan.
Det du menar är att ett dåligt år så kan det gå minus 40%.
Ja, precis, i simuleringen.
I simuleringen,
50:e percentilen så var vi minus 40%. Alltså i den 10:e percentilen, alltså de 10 sämsta procenten av utfallen, då var vi minus 63%.
Mm.
Alltså så här att jag förlorade mer än hälften, medan globalfonden var typ minus 50. Så att det är ju liksom hela tiden större nedgångar och större uppgångar i de här simuleringarna. Då. Det dumma insåg jag nu att jag tog inte fram den riskjusterade avkastningen, men det kan jag komplettera med. Kaspian kan sagt komplettera i
och varför YouTube. Vill vi ha den då?
Nej, för jag vill ju se avkastning i förhållande till risken.
Ja, det vill vi verkligen.
Liksom, där.
Men vi kan få en känsla nu i alla fall.
Ja, alltså så att det kommer ju svänga mer i en investmentbolagportfölj. Och återigen, om vi då jämför med småbolag och tänker att investmentbolag är småbolag, så är det inte så konstigt att en småbolagsportfölj svänger mer. Och återigen, om vi då jämför det som en sån här French farmafaktor, så sa vi så här, med 80% sannolikhet ska småbolag överprestera med stora bolag med ungefär 1-3%.
Mm.
Så att det känns som att det gör det. Så att därför tänker jag så att det är inte bara liksom att vi tittar på detta från investmentbolagen håll. Vi kan titta på detta från småbolagshållet och få ungefär samma resultat. Och jag gillar när det stämmer.
Olika håll.
Ja. Och tittar vi då på sannolikheten för årlig avkastning, för då kan man också få, okej, vad är sannolikheten för att jag får en viss avkastning över den här 10-årsperioden? Så då har jag liksom då sammanfattat det, att sannolikheten att gå plus är då 94% på en 10-årsperiod för en globalfond, 92% för en investmentbolagfond. Lite lägre, nästan obefintlig skillnad, men det är ändå större sannolikhet att gå plus i en global indexportfölj än en investmentbolagsportfölj.
Ja, men är det...
Men det är inte så här statistiskt signifikant. 92 versus 94 är ett same. Men det blir intressant här. Sannolikheten för att få en avkastning över 2,5% per år i genomsnitt är 88% med globalportföljen, 86% med investmentbolagportföljen. Men nu när vi börjar titta på de högre avkastningarna, så vad är sannolikheten att få över 5% per år? Ja, då är det 79% i investmentbolag, 78% i globalportföljen, och skillnaden blir större och större. Sannolikheten att få över 7,5% avkastning per år är 70%. 30 versus 65%. Och sannolikheten att få över 10% avkastning per år är då 60% sannolikhet för investmentbolag, 48% för en global indexfond. Och sen blir liksom differensen blir större och större. Sannolikheten för att få en 12,5% avkastning är mer 50-50 för en investmentbolagsportfölj, det vill säga 48% sannolikhet versus 32% för en global portfölj. Så för att få de höga avkastningarna så är det liksom på en 10-årsperiod 50-50 att jag kommer lyckas med en investmentbolag, medan bara en tredjedel, ett fall av tre, med en global portfölj.
Så jag tycker, ja, men att det stämmer väl ändå, får man väl säga. Man brukar inte ha 10% avkastning i en global indexfond.
Nej.
Det har man ju inte oftast. Har man ju lite 7-8 kanske.
Ja, vi brukar, brukar ju räkna runt 7.
Ja.
Så att den, liksom, den visade från detta hållet också att sannolikheterna är högre för den höga avkastningen, men på bekostnad av att sannolikheten, när det går dåligt så kommer det gå dåligt, när det går bra så kommer det gå bra.
Mm.
Så att det är lite liksom att ta...
Men vad var det för någon, något investmentbolag du visade där det hade gått jättebra jämfört med Stockholmsbörsen och
ja, men det var en korg. Det var ju den här 6RX FIF-indexet. Det är det, det jag simulerar. Så det är inte ett enskilt.
Nej, det var inte ett enskilt. Nej, men det är jättebra. Men om vi hade haft ett investmentbolag i den korgen som gick dåligt, så hade det ju dratt ner ganska mycket väl, eller?
Nej, det beror på helt och hållet vilket av investmentbolagen det är. Är det Investor så kommer den dra ner jättemycket eftersom Investor står för 40%.
Mm.
Medan om det är Nax som är 0,7%, ja, det spelar ingen roll.
Nej.
Alltså 10% nedgång kommer ju knappt liksom märkas.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Är du med?
Mm.
Bra. Och jämför vi drawdownsen så ser vi också då väldigt tydligt att drawdowns för de olika perioderna är lägre, som vi sa. Att i 50:e percentilen, investmentbolag kommer backa 42, globalfonden 28.
Liksom. Ja, man slipper de här jättestora,
svängningarna.
Globalfonden. Mm.
Så att om vi liksom ska sammanfatta strategin liksom lite i de här 6 frågorna, så vad är strategin? Ja, men strategin är att investera i en korg av investmentbolag, till exempel där 6RX FIF-indexet. Är ni med? Och om vi tar fråga nummer 2 då från den här småsparguide-varianten, så vad är tesen till att strategin fungerar? Jo, men tesen är att det handlar om substansrabatt, det handlar om långsiktiga ägare, det handlar om att det är multipel arbitrage, det handlar om att det är laglig insiderhandel. Det tror jag inte vi pratade om.
Ja, det har vi inte. Jag tänkte så, laglig insiderhandel. Det har jag aldrig hört talas om.
Ja.
Men det är...
Nej, men så här, insiderhandel är ju när du har information som inte marknaden har och du agerar på den.
Ja.
Och det är olagligt.
Som även att man för, vet, till exempel, att det ska bli en uppköpning.
En uppköpning.
Och man vet att då kommer värdet på mitt bolag upp.
Till exempel, eller att den här rapporten kommer vara asdålig, den kommer backa så jag säljer av innan det faller.
Yeah.
Är ni med? Men det är olagligt. Okej? Okay? Så det får man liksom inte lov att göra.
Jättetydlig du var nu.
Vadå?
Nej, men du var så tydlig som att det var liksom barn vi pratade med.
Men det är lite roligt. Men grejen är så här, jag har ju haft insiderinformation ibland.
Mm.
Och en gång så hade jag ett samtal med en av våra jurister, Mark, om det här. Liksom, så här, vad är gråzonen och så här. Och han var så här, Jan, om du agerar på insiderinformation så vet du det. Liksom, det var hans,
det finns ingen gråzon.
Det finns ingen gråzon. Och många vet, och det var faktiskt en sån undersökning på Twitter, så om du hade fått insiderinformation, hade du agerat på den? Och det var den majoritet som hade gjort det. För mig var det helt sjukt. Och sen tänkte jag så här, ja, det är nog därför de aldrig kommer få insiderinformation. För att det är ganska strikt. Alltså man är till exempel uppsatt på en lista. Där är så här, vem har fått den här informationen? När fick de den? I vilken form fick de det? För att bolaget måste ju kunna redovisa detta till exempel till Finansinspektionen eller Ekobrottsmyndigheten.
Ja, så man har en lista alltså.
Ja,
ja, det är vem jättebra.
Ja.
Ganska en kvinna som kom på det.
Ja, det är ganska obvious.
Någon koordinator eller något.
Ja, ja, obvious att det finns. Så man blir uppsatt på en insiderlista och sen så är det liksom ganska strikt. Men i alla fall, poängen, så är då laglig insiderhandel. Jo, men säg att jag sitter i det här i bolaget och så tänker jag så här, fan, det går dåligt, tänker jag. Eller vi funderar på att byta till ett annat innehav.
Mm.
Och så har jag tänkt sälja, men jag har inte sålt, men jag har tänkt sälja. Och sen får jag reda på så här, fan, det gick ju mycket bättre. Eller liksom bolaget har påbörjat samtal med det bolaget.
Det finns så, jättestora hopp.
Alltså det finns, går det hem så kommer det bli superbra, till exempel. Ja, då behöver jag inte agera på min liksom strategi att sälja. Men det betyder, liksom, för ingen kommer kunna bevisa detta. Men jag har ju de facto agerat på insiderinformation. För jag har agerat genom att inte agera. Är du med? Och det där är,
men ingen kan väl veta vad man tänker. Det där är ju...
Ja, men det är därför det där kallas ju, det finns ju ingen term som heter laglig insiderhandel. Utan det är väl sådär, jag upplever att man har pratat om det i branschen. Eller att jag kanske ökar i en emission som jag inte hade tänkt göra från början. Är ni med? Så att ja.
Man kan alltid säga, så jag hade faktiskt inte tänkt göra någonting.
Ja, men är du på listan så kan du inte säga, men jag fick en hunch en halvtimme efter.
Den där listan
efter
är jätteintressant. Då måste det vara så att man får mail, ja, eller det är i möte.
Mm.
Man måste ju också veta, om man får mejlet så måste de ju veta när man har öppnat och läst det. Eller sån information aldrig ut i mejl? Är det då bara under möten? Eller, är du med? Den här informationen vara insider.
Jag vet inte, de gångerna jag har fått den så har jag ofta fått den via telefonsamtal och så har det slutat med så här, du är nu uppförd på insiderlistan. Så det har liksom inte
varit... Det har inte varit något missförstånd.
Det har inte varit oklart. Därav Marx kommentar också så här. Man vet om när man gör liksom det.
Yep.
Och sen gillar jag också, som en av mina redovisningskonsultkompisar brukar säga så här. Alltså det är inte lönt att hålla på och fuska eller sånt i bolag om du ska skita ner dig för lite. Liksom, ska du skita ner dig ordentligt. Liksom,
för det, mycket.
Ja.
Liksom. Eller vad menar han?
Jo, nej, men det är inte lönt att hålla på. Om man inte har tänkt att bryta mot lagen, bryt inte ens lite mot den.
Nej, precis,
utan ska du bryta mot den, ja, men gör det då ordentligt. Alltså, ta då ditt bett, liksom.
Mm. Och det gör de flesta inte.
Nej, utan så här, jag är för att det ska vara liksom, fan, man sover bättre om natten när man gör det rätt. I alla fall, så det är tesen till att strategin fungerar. Stöds tesen av historisk data? Ja, det gör den i princip i alla tidsperioder. Finns det en teoretisk förklaring till strategin? Både ja och nej. Där finns ju saker som visar korrelation mellan premie och avkastning. Där finns studier som visar emot. Sen verkar det som att tittar vi på investmentbolag i Sverige så har de överpresterat jättemycket. Men tittar vi på closed-end funds utomlands eller investmentbolag i Storbritannien eller andra länder så har det inte alls varit samma sak, etc. Så att jag skulle säga så här, både ja och nej är svaret på den. Är det sannolikt att strategin kommer fungera i framtiden? Och där är så här, jag vet inte. Vi vet inte. Oklart. Och sen då fråga 6, hur följer man strategin som småsparare? Ja, antingen genom dem att köpa bolagen själv. Alltså det är ju bara en lista på 14 bolag och vikt. Enligt fördelningen i fråga, eller genom att man köper en fond som till exempel Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Och då finns det ett antal bolag i fonder i Sverige. Den första är den vi har varit inne på, Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Ungefär 20 bolag, avgift 0,2%. Fokus är att följa där 6RX FIF-indexet. Mm. Jag tror inte att det står i deras faktablad, utan jag tror att de följer ett annat index i det. Men det är, alltså tittar man på där 6RX FIF så är det, alltså det är identiskt.
Med så deras
innehav. Ja, så att jag tänker alltid på dem, kanske felaktigt, som 6RX FIF-indexet. Problemet är att det är jättesvårt att jämföra med 6RX FIF, för det finns typ ingenstans att få tag på. Så man kan inte gå in på Avanza och jämföra med det. Men när jag har jämfört på bloggen, för jag har köpt den datan, så är det
ju... Ja, du har köpt den datan, är okej. För jag kan tänka mig att om man lyssnar eller tittar, att man kanske vill... Nu ska jag titta på 6RFIF.
Ja, men kolla på... Man kan ju kolla... Jag ska se om jag kan göra någon sån graf. Jag har haft det på bloggen från tid till annan.
Mm.
Sen finns det en annan fond som heter SEF Cavalier Investmentbolagsfond. Svenska och internationella investmentbolag. Cirka 35 bolag, 0,3. Jag gillar ju nästan denna lite mer. För att där får man liksom de här, till exempel... LVMH eller LVHM eller de här Louis Vuitton.
Ja, LVHM heter det nu. Det är något lyxkonglomerat.
Ja, ja.
Och de går nu alltid bra med tanke på ökande medelklass. Ja,
vilken skön spekulation överallt. Det var.
Ja, det är en spekulation som vilket proff som helst skulle kunna sitta och säga till sina
klienter. Det är sån Howard Marks hade sagt att det där är första graden. Första gradens tänkande.
Ja, vad skönt.
Ja.
Och vi får göra det någon gång. Verkligen ta sådana här första gradens, andra gradens tredje gradens.
Ja, vi ska göra det. Men det är svårt.
Så kanske att tillsammans med någon sån här logikprofessor.
Men vi kommer göra det utifrån...
Man kan lura sig själv.
Vi kommer göra det utifrån den här boken.
Ja.
The Most Important Thing.
Ja. Bra. Men du gillade den för att LVHM var med där?
Till exempel. Nej, men att man har större blick än bara svenska bolag. Liksom. Ja. Kvartil Investmentbolag plus Calculus, eller Kvartil Calculus plus Investmentbolag, jag blandar alltid ihop vad den heter. Fokuserar på substanspremierabatt, 15 bolag, avgift 0,6. Så den är ganska dyr, den hamnar utanför det jag brukar prata om, max 0,4%. Så här, jag försökte bjuda in förvaltaren till den fonden, men han har tackat nej, vilket jag tycker är jättekonstigt. Så att den ligger väl inte på min plus minus.
Han eller hon kanske är jättebusy.
Ja,
jag gissar att det är så.
Ja.
Mm. Nej, men det var kan så... någon tacka nej till oss.
Nej, men det var inte där, men det var lite så här, lite trist svar. Att det var så här, vi fokuserar inte på privatsparare, utan vi fokuserar på institutionella kunder. Så här, jag kan fatta det. Så att,
ja.
Nej, jag ska inte lägga någonting.
Men man kan ändå köpa den.
Ja, på Nordnet tror jag.
Ja.
Man kan köpa den på Avanza. Eller via deras hemsida, via Kvartils hemsida. Sen har Spiltan Globalfond Investmentbolag, som är då, skulle vara internationella investmentbolag. Cirka 30 stycken, avgift 0,5%. Och sist jag kollade, eller för något år sedan när jag kollade, så minns jag att den gick sämre än en globalfond. Så jag har varit så här, svårt. Men ja, och ibland så brukar jag tänka så här, varför välja? Man kan ju ha allihop. Men man får ju bara tänka att det blir mycket överlapp.
Ja, det blir det.
Liksom, framförallt kvartil, mellan Kvartil och Spiltan.
Kvartil, varför tipsar vi ens om den om de inte vill ha privat?
Jag vet inte. För att det kändes
det känns rätt att göra det.
Ja. Spiltan.
Så bara kommer de få jättemånga.
Ja.
Jättemycket pengar från småsparare in.
Ja.
Det hade varit rätt kul faktiskt. Ja.
Nej, det hade det inte.
Nej, okej.
Okay. Vi går vidare här nu. Egen portfölj.
Ja.
Man kan göra detta själv eftersom det bara är 14. Det är svårt att göra en global indexfond själv för det är så 1500 bolag. Men alltså att hålla koll på en investmentbolagportfölj själv, det är rimligt. Och den bästa hemsidan som jag känner till på detta, det är IB-index, alltså investmentbolagindex.se. Och de har gjort ett aktieindex som är viktat då på substansvärdepremie och de följer då in de här utvecklingarna av investmentbolagen. Och liksom de har datan gratis på hemsidan, de uppdaterar det varje dag, måndag till fredag. Och liksom så här, jag gillar det, det är entusiaster som håller den hemsidan igång. Så cred cred till dem. Och när man tittar idag vad sa du det var, den 28 juli 2021, så ser vi, det är samma bolag som till exempel den här Spiltan aktie från investmentbolag eller 6RX FIF-indexet, men du ser att viktningen är annorlunda, att Investor har ju bara 10,7% av liksom innehållet i det här indexet.
Men detta var viktat på substansrabatt eller substanspremie.
Ja. Yes. Så detta är inte viktat efter storlek på tillgångarna. Mm. Och detta kan ju göra det lite mer liksom attraktivt. Spontant gillar jag ju denna viktningen bättre än jag gillar den marknadsviktade. Men återigen, det är ju också en subjektiv åsikt. Vi vet ju inte om detta är bättre eller sämre än det andra.
Nej.
Liksom. Men återigen, som helhet har ju detta indexet också gått bättre än Stockholmsbörsen. Så ebayindex.se, de har ju inga problem att göra reklam för. Det är liksom så här schysst. Om vi tittar då på riskerna. Tänkte du något eller?
Nej. Nej.
Om vi tittar då på riskerna med investmentbolag, så är det ju många investmentbolag som har tagit fel beslut. Liksom. Det var ju det som gav sig in i...
Vi har skrivit Ratos här, men vi har nog inte gått in på...
Jo, men Ratos var ju det där när jag sa att Arne Karlsson...
Ja, och sen ville du inte säga något mer.
Ja, men för att jag förlorat massa pengar.
Det
kanske inte
var hans fel, men det var något
Arne Karlssons fel
var det i alla fall som skedde i anslutning.
Nej, men felet var väl att jag läste inte på. Och sen när det började gå ner så försökte jag fånga en fallande kniv. Så att detta är väl liksom, detta visar ju bara på hur svårt det är att investera i ett enskilt rätt bolag. Så att man behöver, i och med att jag bara har 14 bolag, och särskilt när det är höga vikter på vissa av de här bolagen, så tar jag en hög risk med dem. Sen är det ju så att vissa av dem man har är ju illikvida om de äger onoterade innehav, som gör det dessutom svårvärderat. Till exempel...
Yeah. Men jag bara undrar så vad illikvid betyder i detta sammanhanget.
Nej, men till exempel, säg att Kinnevik som köpte då till exempel Lunar Bank, som är en onoterad dansk bank. Alltså den aktien handlas ju inte. Och vi är ju ägare i Lunar, så att jag råkar ju liksom ha lite insyn i det där. Och där är ju till exempel så här väldigt strikta regler för vem som får köpa aktier, vem som får sälja aktier, till vilka priser och hur det går till. Mm. Så att vem som helst kan inte komma in och köpa eller sälja den aktien. Och då blir det till exempel så här, hamnar Kinnevik eller någon i kris, så blir det svårt för dem att avyttra det, jämfört med SEB som handlas i miljoner aktier varje liksom timme.
Alltså deras kapital sitter fast, kan man säga.
Ja, det är det som menas att det blir illikvid. Mm. Och många av de här bolagen äger onoterade innehav.
Yeah.
Liksom. Sen, många av antagande liksom fördelarna för att investera i investmentbolag bygger ju på att det finns en rabatt.
Mm.
Liksom, eller avsaknad av premie. Och här kan man ju, liksom, tar man en risk för en sån här, jag brukar kalla för double whammy. Alltså att om investmentbolagens innehav sjunker i värde, så kommer ju, kan det ju hända att rabatten ökar eller att premien sjunker, och då blir det ju dåligt. Är du med? För jag åker på att rabatten blir större, vilket jag inte vill när jag äger aktien. Jag vill ju ha en hög rabatt när jag köper, men inte när jag äger. Så jag vill ju att rabatten är så hög som möjligt när jag köper, och sen vill jag att den minskar.
Ja, för att innehavet ska öka.
Ja, för det tjänar jag pengar. Mm. Så att här kan jag få liksom en dubbelsmäll. Mm. Liksom säga att ett onoterat bolag, exempel Zalando, skulle gå i konkurs, som Kinnevik ägde innan de avknoppade det. Ja, då kommer ju liksom, först så kommer ju tillgången, liksom lådan, minska i värde.
Mm.
Och sen kommer ju, man tycker så här, vad var ni för några muppar som köpte Zalando? Och så kommer man inte vilja betala lika mycket för Kinneviks förvaltning. Nej. Och så förlorar jag på två ställen.
Mm.
Är ni med?
Mm.
Och sen är det också så här som vi sa innan, att det är en sanning med modifikation att de är billigare, att investmentbolag är billigare eller använder belåning eller ger en bättre riskspridning. Det gick vi igenom i förra avsnittet. Så att det är inte en, liksom en spot on. Liksom, särskilt
jag tycker
att
det låter skitdåligt faktiskt.
Ja, alltså, nej,
men så här, John. Vi har ju faktiskt, du har ju läst boken av Marcus
Fridell.
Fridell, ja. Bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag.
Ja.
Och då låter det som att man kan göra så. Ja. Men vi ser också att det är förenat med massa risker. Är det någonting han tar upp i den boken? Eller, för jag gissar att han gör det, men är det liksom... Får alltså, det någon slags prominent plats? Jag att man vet måste ju ändå inte. Veta vad man ger sig in på, liksom, om det ja. Nu är så att man sätter mycket av sina pengar i det.
Ja, alltså jag vill inte prata om Marcus bok, men min upplevelse är att man pratar inte så mycket om det, utan man tänker så här, investment, utan för de flesta så är första gradens tänkande så här, jag kan inte detta, Wallenberg kan detta i 100 år, så jag lägger mina pengar hos Wallenberg och sen somnar jag om.
Yeah.
Ja. Och, eller jag har läst att Spiltan aktiefond investmentbolag har gått bra, jag har sett att den har gått bra, jag har tjänat pengar, jag köper den.
Mm.
Man går liksom inte in och så här, okej, okay, så vad består Spiltan aktiefond investmentbolag? Vad består riskerna av? Vad är det för innehav Investor har? Hur ser Investor på sin strategi framgent? Alltså, det är ju den typen. Vad är det folk har missuppfattat kring Investors verksamhet?
Mm.
Alltså,
det, jag det måste är så... intressera sig lite.
Ja, om man ska vara aktiv. Sen kan man göra det enkelt som jag gör. Är så här, jag pallar inte lägga energi på det. Jag har sett att investmentbolag är bra. Där finns ett case för det. Jag lägger det i lekhinken och så skiter jag i det.
Liksom. Ser hur det går.
Ser hur det går. Men jag skulle ju liksom inte lägga så här, Karo, nu säljer vi alla våra pengar på Lysa och så lägger vi dem i investmentbolag. Det är not gonna happen. Mm. Och särskilt inte nu när vi liksom tittar här, återigen från ibindex.se, sammanställning på att de flesta bolagen nu handlas faktiskt med en premie. Det vill säga att jag betalar mer än vad jag får. Jag betalar mer för helheten än jag betalar för ingredienserna.
Ja.
Där. Så att om vi då tar Daniel Nilsson som skrev detta, för vi har en tråd på forumet.
Jobbar han med sådana här ekonomifrågor?
Jag vet faktiskt inte vem Daniel Nilsson är.
Nej, men det kommer många bra inputs.
Det kommer många, så här, när han skriver så brukar jag lyssna. Mm. Eller brukar jag läsa. Och det har varit många diskussioner vi har haft, till exempel folk från Lysa eller folk från Opti, som jag vet är sjukt insatta. Och vi har haft diskussioner i forumet där Daniel Nilsson har skrivit, så vet jag att även de har varit så här, shit, han vet vad han pratar om.
Mm.
Så att,
spännande.
Ja.
Men vad tänker du att vi kan ta med oss här? Men
då hade vi en tråd, för jag skapade en tråd för typ ett år sedan som heter så här, varför inte bara lägga alla pengar i investmentbolag?
Mm.
Jag kommer att länka till den, och där har vi jättemycket liksom, diskussion kring det, och nu har jag plockat några av de bästa replikerna. Och det, du kan ju läsa vad Daniel skriver här.
Yeah.
Och detta är då argument mot, alltså när han svarar till mig, varför han inte gillar och investera i investmentbolag. Mm. Så man behöver inte tänka på vem är Daniel, vad vet han? Man kan titta på argumenten.
Okej. Okay. Då skriver han så här. Du riskerar att det kommer in något som drabbar just investmentbolag. Till exempel någon politisk ändring eller hur onoterade versus noterade bolag värderas och yeah. så vidare.
Ja, yeah. Och detta är ju det som Marcus Fridell pratar om i sin bok som central risk.
Ja. Yeah.
Att där kan ju liksom, där kan ju hända någonting oförutsett som drabbar en hel grupp av bolag.
Mm.
Det är ju liksom så här, om Sverige skulle ändra sin lagstiftning och jag har en global indexfond, så kommer det påverka max 0,8% av mitt innehav.
Mm.
Men så har alla pengar i investmentbolag, så drabbas hela portföljen. Mm. Så jag tar en viss form av så kallad central risk i det här. Och det har ju hänt grejer som liksom Ratos, vi har Melker Körling som avnoterades. Alltså där händer ju grejer. Som påverkar då. Så.
Ja, vidare skriver han. Din aktiedel har 100% korrelation med sig själv. Om du istället valt ett antal olika alternativ som har en liknande avkastning, ser mina förslag från andra tråden. Även om de separata delarna kanske har en sämre riskjusterad avkastning, då kommer helheten förhoppningsvis bli bättre. Jag anser inte investmentbolag är unika att ha. Vänta, vad står där?
Jag anser inte att gruppen liksom investmentbolag är unika att ha denna avkastning. Så varför inte sprida ut investeringar till andra möjligheter som har en liknande avkastning? Och då var det då det kom in till exempel så här, småbolag. Svenska småbolag har en väldigt hög korrelation med svenska investmentbolag. Så vad han säger är så här, det finns andra, och han kommer presentera en portfölj också som vi kommer att prata om. Så att om jag då ska ha den här avkastningen, den är inte unik. Jag kan liksom hitta den på andra ställen i andra tillgångar som kanske var för sig har sämre liksom avkastning, men som grupp kommer gå bättre. Och då är det till exempel att tänka, ja, med svenska investmentbolag och svenska småbolag, det är samma typ av avkastning.
Fast olika...
Olika liksom, jag vill inte säga tillgångsslag, men det är två, jag kan välja in andra bolag och få samma typ av avkastning. Och så därför man tänker lite annorlunda, man tänker så här, vad vill jag ha för en utveckling, vad vill jag ha för en avkastning? Hur kan jag komma åt den avkastningen? Och då finns det inte bara ett sätt att komma åt den avkastning som investmentbolag har, utan man kan sätta ihop den på andra sätt.
Och
då hade
han gett förslag på
ja,
hur man
vi kommer
kan göra
till det också. Mm. Sen tre.
Din aktiedel har 100% exponering mot svensk valuta. Jämför med globalfonder som investerade i US dollars. Går det att parera för om aktiedelen är liten?
Ja.
Vad betyder
så att ja, vi har alla bolagen i Sverige. Mm. Den vanliga invändningen mot detta är så här, nej, men fast Investor äger ju Atlas Copco och Atlas Copco har mycket internationell försäljning. Men vi är ändå liksom utsatta mot en valuta i ett litet land som står för 0,8% av världens börsvärde. Vi har över 300 börsnoterade bolag. Vi väljer ut 10% av dem. Så vi har valt 10% av 0,8% av alla världens liksom bolag. Så det är en valutarisk.
Mm.
Ja.
Du har en ganska stor del av investeringen i ett enskilt bolag. Investor B står för nästan 40% av din aktiedel. Jag har som regel att försöka undvika att ha mer än 2-3% av min totala portfölj i ett enskilt bolag.
Mm. Ja. Så att det har vi ju pratat om. Att den klassiska regeln är ju att försöka ha liksom sprida riskerna. Och då pratar vi om att ta bort den här idiosynkratiska risken. Kommer vi prata om systemiska marknadsrisken. Den kan jag inte diversifiera bort om hela marknaden faller. Men jag kan ju diversifiera bort den idiosynkratiska risken, alltså bolagsrisken. Och genom att ha ungefär 30 bolag. Och 30 bolag att få 2,5-3% blir ju 100%.
Mm.
Så att då blir det att varje bolag har 2-3% i portföljen. Och här plötsligt har du något som står för 40% där. Så om vi fortsätter.
Han skriver, jag skulle ha mycket svårt att följa denna strategi om min aktiedel översteg 40%, vilket skulle innebära att Investor B skulle stå för 16% av mina investeringar.
Ja, men 40% av 40% aktier, då hade han ju haft 16% i Investor.
Mm.
Det är liksom crazy. Ja, så.
För detta är ju om vi la alla våra pengar
i investmentbolag. Mm. Ja.
I en Rika Tillsammans eller Golden Butterfly-portfolio skulle jag kunna tänka mig att ta in bara svenska investmentbolag som aktiedel. Speciellt Rika Tillsammans-portföljen som bara har 25% aktier. Då har man ju andra tillgångar som ändå är okorrelerade.
Mm.
Mm.
Så Rika Tillsammans-portföljen har ju 25% aktier, 25% guld, 25% korta räntor, 25% långa räntor.
Mm.
Så att då resonerar Daniel liksom så här, i detta fallet, ja... Alltså att ha 100% av sina pengar i investmentbolag, det går fett bort.
Mm.
Men i en portfölj där maximala aktieandelen är 25%, ja där skulle man kunna tänka sig att använda spiltan aktiefond investmentbolag, eftersom då är det en mindre del av helheten.
Och då blir okorrelerat till de andra.
Okorrelerat till de andra delarna.
Mm.
Och här pratar han ju Golden Butterfly.
Ja, portfölj. Den har vi ju pratat lite om förut.
Har vi det?
Ja.
Jag trodde inte vi hade gjort det.
Men jag tror inte vi gick in så mycket i den, men den liknar väl Rika Tillsammans portföljen.
Ja, se där. Se där. Ja. Wow!
Sluta, ja, det där känns ändå så lite nedvärderande.
Varför det? Jag blev ja, men... jag hade ju förberett mig här att vi skulle prata, jag skulle introducera något nytt. Så jag
behöver inte säga wow till mig.
Ja, men jag blev imponerad. Det var inget nedlåtande, det var verkligen så här, jag blev lite imponerad.
Ja, nu går vi in på den här Golden Butterfly.
Så Golden Butterfly är ju en utveckling av Permanent Portfolio eller Rika Tillsammans-portföljen. Och det är en kille som har en sajt som heter portfoliocharts.com, jättefin sajt för att utvärdera portföljer, som byggde då ihop den. Och där finns investerarfysikern Henning Hammar, han har gjort en svensk variant av den här Golden Butterfly-portföljen. Och det som är bra med den är att den är väldigt stabil. Mm. Alltså så här, den har nästan ingen nedgång och liksom väldigt stabil uppgång. Så det är liksom, ja, men det är som Rika Tillsammans-portföljen. Sen är det svårt att säga om den kommer vara bättre eller sämre Liksom så här. Men då har man då 20% liksom hela aktiemarknaden, 20% småbolag, 20% långa räntefonder, 20% korta räntefonder, 20% guld.
Ja.
Och när man tittar på den här så har den liksom historiskt sett gett liksom den bästa riskjusterade avkastningen. Liksom. Och denna...
Jag minns det som att vi tittade ju jättemycket på våra portföljer när det var när marknaden gick ner jättemycket i samband med pandemin 2020. Det var väl i mars, ja. Februari-mars.
Ja, absolut. Ja.
Och då var det väl riktigt samma som hade förlorat minst, eller hur ja. Var det?
Ja.
Och den liknar då Golden Butterfly.
Ja.
Precis. Till viss del.
Ja, där är 40% aktier i denna.
Ja.
På bekostnad av lite mindre räntor och lite mindre guld. Så att den riket sammans bygger på Harry Browns Permanent Portfolio, som bygger på 25% aktier, 25% guld, 25% korta räntor, 25% långa. Här har man 20% långa räntor, 20% korta, 20% guld istället för 25% guld. Och sen har man lagt de här extra procenten har man lagt på aktierna.
Ja,
det är ju det.
Men
som
var
är
det denna portföljen som Daniel Nilsson pratade om eller nej?
Jo.
Ja, det var den.
Ja. Mm. Så han säger att han hade...
Där ligger ju också exempel på vad det är man skulle ha i så fall.
Ja, något... precis. Så i detta fallet så är detta inte Daniel Nilssons förslag.
Nej, okej. Okay, är det dina?
Nej, detta är Henning Hammars.
Ja,
investera
Henning, förlåt,
fysiker,
nej,
är... han som driver Börslabbet.
Ja.
Det är
så
mycket.
Var det.
Ja. För han har kört denna på Shareville sedan 2016. Så där finns liksom mycket historik.
Hur har det gått?
Det har
men
gått
vad
bra.
Betyder bra?
Ja, men alltså det är en väldigt stabil liksom, då, avkastning.
För att jag minns att när vi tittade på när börsen hade gått minus 30%
ja.
2020 där mars.
Ja.
Då tuffade den fram ja. Riket tillsammansportföljen i 2-3% plus.
Jag tror det.
Den gick aldrig ner.
Jag minns inte det.
Till minus eller någonting. Ja. Nej, men jag har ett minne av det.
Ja.
Hoppas inte jag kommer ihåg fel.
Ja. Det är i alla fall, tanken är så här, låg avkastning, låg risk.
Mm.
Det är väl det. Precis.
Och det är det som araberna har.
Ja.
Till sina gigantiska fonder.
Ja. Oljefonder. Nej, men aktiedelen har han då, Total Stock Market har en SPP Global Aktiefond, Small Cap Value, Nordnet Superfonden Sverige, långa räntor AMF Räntefond Lång, korta räntor Spiltan Räntefond Sverige, guld och ETFs Physical Gold. Jag hade nog valt lite annorlunda i den här. Men works liksom.
Ja.
Så.
Jag vet vad du hade valt annorlunda.
Vad hade jag valt annorlunda?
Spiltan Räntefond Sverige.
Ja, bland annat. Sen Nordnet Superfond Sverige hade jag nog bytt ut mot plus småbolag eller Spiltan Aktiefond Investmentbolag.
Mm.
Och sen istället för ETFs Physical Gold hade jag nog valt den här Royal Mint, den här brittiska, eller Extra Gold som vi har i modellportföljerna.
Mm.
Bra, så... Ja. Så Daniel skriver så här.
Jag skulle hellre investera 100% i svenska småbolag än 100% svenska investmentbolag. Men jag skulle ännu hellre investera så här. 40% svenska småbolag, 20% svenska investmentbolag, 20% ny teknik, 20% svenska fastigheter.
Ja, och översätter man detta till fonder som liksom kommer inom kort. Alla de här fonderna är inte släppta, utan det är det vi pratar med Emil Ahlberg.
Mm.
Så till exempel 40% svenska småbolag, då hade jag till exempel tagit plus småbolag Sverige index. Om jag ska gissa Daniel, vad han hade sagt, så hade han nog sagt AMF småbolag Sverige. 20% svenska investmentbolag, här hade jag nog tagit en kombo av Kvartil Calculus i kombination med Spiltan Aktiefond Investmentbolag. 20% ny teknik. Här hade jag gått på Plus Teknologi Sverige Index som släpps i höst, som är indexfond på 0,4%. Nu hade man väl fått ta till exempel TIN eller Swedbank Robur. 20% svenska fastigheter. I dagsläget hade jag nog tagit Länsförsäkringar Fastighetsfond, men i höst när då den här släpps Plus Fastigheter Sverige Index som kostar 0,2%. Så detta är också en anledning till varför jag gillar de här fonderna som vi pratade om i något avsnitt sen med Emil Ahlberg, att de ska släppa nya fonder, för plötsligt så får man liksom en sån här portfölj blir väldigt realistisk och skulle kunna bli väldigt, väldigt bra. Liksom.
Kommer du att göra en sån portfölj?
Nej, jag vet inte. Alltså jag tror att det blir också lite för stökigt. Vi har ju redan typ 3 eller 4 portföljer.
Jo, men för dig själv så bara...
Jag vet inte,
ibland så har du ju sådana projekt som är så fleråriga liksom. Ja. Sen kommer du till mig och säger så, kolla här Karo,
ja.
Det här alltså, har jag gjort.
Jag har ju en investmentbolagsportfölj som jag har haft i 5 år. Ja. Så att det är kanske som vi ska göra över årsskiftet. Vi ser Daniel Nilsson, eller han får starta. Ja, vi får göra en sån. Lyssnar du på detta Daniel eller ser du detta, så får du gärna hojta till om du tycker detta är en bra idé.
Ja.
Så ser vi. Men faktiskt en parentes också. Vi har ju pågående den här röstningen som vi startade med Emil Ahlberg kring plusfonder, vilka plus de här indexfonderna som vi ville se nya, för att de skulle släppa de här teknologi, fastigheter och hälsovård. Och ja. Vilken tror du är mest poppis?
Fastigheter.
Ja, fastigheter är den som flest önskar, och sen är det teknologi. Ja. Och den som hamnar sist i alla de här frågorna är hälsovård. Ja. Och jag fick till mig så här argt mail, så bara, fy er! Så här, tjäna pengar på folk som är sjuka.
Förlåt, alltså. Ja. Alltså det gör ju läkemedelsbolagen redan.
Ja.
Fy fan för dem. Ja. Att jag kan köpa mediciner och
inte
sånt.
Behöver dö.
Och inte behöver ha ont eller dö. Eller,
ja, fy fan för dig.
Och få dropp och sånt, ja, när jag ligger inlagd.
Men det är intressant i alla fall.
Fruktansvärt.
Ja. Och det var ju dessutom inte så, utan det var ju mycket
jag kan
så här
medicinskt. Jag kan inte ta sånt på allvar. Jag tycker det är så tramsigt.
Ja.
Okej. Okay.
Men det intressanta var att jag smsade med Emil häromdagen, ja, och skickade honom en bild. Så här ligger det till. Han där så här, intressant. Och så skrev han någonting som återigen, så här, skillnaden på amatör och proffs. Och så skriver han så här, ja vad spännande, för jag hade nog valt hälsovårdsfonden, att den är mest intressant och den kommer sist. Och så motiverar han det med att hälsovård är relativt konjunkturoberoende. Så att liksom folk skiter i liksom om börsen är upp eller ner. De är ju sjuka i alla fall.
Ja, de behöver ändå,
sina, liksom, sitt insulin eller sina... Liksom, sitt,
ja, man behöver ändå få vård. Och få
skärma sig i fingret, behöver man sy
det. Man behöver ändå det, ja. Det kan hända när man är slav i köket.
Ja, och då sa han så här, problemet dock inom hälsovård är att veta vilka av de här bolagen som kommer gå bra. Och, så här, och det löser ju indexfond.
Mm.
Så på det sättet var ju egentligen hälsovårdsindexfonden mer intressant än de andra två. Men återigen, det är skillnad så här, första nivåns tänkande och andra nivåns. Ja, för första nivåns tänkande så här, teknologi har gått bra på sistone. Eller tänka så här, det finns ingen billig fastighetsfond, så tänkte jag. Då får jag ett nytt tillgångslag. Medan han tänker så här, detta är konjunkturokänsligt, det är en bra bransch. Hur får jag exponering mot denna branschen? Är det en svår bransch? Då köper jag allt. Och så gör jag det så billigt som möjligt. Så det är så här second level thinking.
Men det var ju också roligt att du någon dag hade skickat någon länk till mig nu i samband med pandemin. Så hade ju Cornucopia, en blogggranne till oss, han hade ju undgjort sig av att folk tyckte att Netflix-aktien skulle gå så himla bra nu. För nu kan alla vara hemma och titta på Netflix och skaffa sig abonnemang på Netflix.
Ja, ja, ja.
Och det tyckte han då också var, om jag skulle
thinking.
Bara spekulera, first level thinking. För han hade en helt andra tankar kring det ju.
Ja.
Och nu minns jag inte exakt vad det var. Men jag tänkte fram. Så, fan vad skönt att någon tänker liksom några steg till.
Ja. Och det är så här, du kan inte tjäna pengar på att göra det som alla andra gör. Utan ska du tjäna pengar som alla tävlar om liksom kronorna som är där ute, då för att tjäna de stora pengarna, då måste man göra någonting annat. Men att göra någonting annat är extremt svårt. Det är extremt svårt. Och därför blir det ju så här, då är jag så här, nej men då skiter jag i det. Jag tänker inte jaga och sitta här och trängas med er som ska göra sånt som alla andra gör. Och jag har inte kompetensen, tiden eller energin eller oddsen på min sida att slåss med er som är proffs. Som ska ta motsatta positioner, för ni som tar motsatta positioner kommer ibland ha fel. Alltså där, vad är det man säger, skillnad mellan briljans och galenskap är hårfin. Så att jag skiter i ert spel och köper indexfonder, så står jag vid sidan av och så tittar på, och sen får jag det som blir över, tänkte jag säga. Men det som blir genomsnittet, och genomsnittet är mer vad de flesta som är inne och tävlar får.
Ja.
Liksom. Bra, ja, det var ju lite sidospår. Så att jag tänker att detta var ju liksom det liksom sista förberedda avsnittet om investmentbolag. Och så tänker jag att nästa, om det kanske 2 eller 3 veckor, så blir det ett avsnitt om frågor och svar.
Yeah.
Så att du som har tittat och lyssnat eller läst får jättegärna kommentera komma med frågor, komma med invändningar, komma, är något vi ska förtydliga, något vi har missat. Framförallt om vi har missat något eller du tycker att vi har fel. Det är ju det som brukar vara mest intressant.
Men har det kommit någonting än i forumet, frågor kring investmentbolag eller kommentarer?
Alltså vi har ju inte publicerat något av avsnitten, älskling.
Nej, det är bara jag som lever i framtiden. Vi är på avsnitt 3 och jag bara...
Ja, vi har inte publicerat avsnitt 1. Nej, men vi har ju diskussionstrådarna om investmentbolag. Och där pågår ju mycket diskussion. Det är ju så vi har fått fram de här kommentarerna, till exempel från Daniel.
Ja.
Som jag tyckte var intressanta. Eftersom det ofta inte kommer så mycket invändningar mot investmentbolag. Och återigen, även om jag fokuserar att vi har tiltat lite med invändningar mot investmentbolag, så är det för att vara lite en motpol till, för de flesta andra artiklar på nätet är ju positiva. Detta är investmentbolagen du ska äga. Så att, och i grunden så är jag ju liksom positiv. Vi har ju dem i Lekinken, vi har haft dem i många år. Investoraktien är den första aktien jag köpte när jag var 15 år gammal. Så att jag är inte så neggo som det kanske låter, men jag är definitivt inte att jag tycker att det är ett fullgott alternativ till en basportfölj eller till bassparande, utan detta är mer en tilt, en liksom liten chansning på att jag ska få en högre avkastning till en högre risk, tänker jag.
Mm.
Bra, nu när vi har pratat över 3-4 timmar om investmentbolag, är det något som sticker ut för dig, något du tänker?
Ja, alltså det är ju, det som sticker ut för mig är ju att det kan ändå vara roligt att vara lite aktiv kanske.
Ja.
Men jag tycker det är svårt att få information om saker eller vad man ska börja ens när man ska börja intressera sig för investeringar. För det är som du säger, att om man då är positiv, eller man frågar om investmentbolag, så kanske de flesta är positiva till det. Men man behöver också få höra vilken risk man tar.
Ja.
Och ja, klart man kan läsa en bok, men jag vet inte, det är jättekul att vara att få informationen och bli insatt, men jag tycker det är en lång väg om man själv ska gå den ibland.
Ja, men det är helt rätt, men alltså så här, vill man börja här och jag har detta i en lekhink, alltså jättebra att du tar upp detta, Karin, då ska jag säga så här, men öppna ett nytt ISK-konto på Avanza eller Nordnet, gå in på eBay-index, kolla på deras viktning. Och sen för en liten, liten del av ditt totala sparande så köper du, säg 10 000 kanske, om du har 100 000 eller 200 000, så kan du ta 10 000. Och sen så köper du de aktierna i förhållande till det där. Men absolut inte liksom som det första sparandet du gör, utan då är det ju tillbaka till 4 hinkarna och ett buffertsparande och liksom bufferthink och sånt först. Men det behöver inte vara mer komplicerat än att öppna ett nytt ISK-konto och sen få några hundralappar köpa respektive investmentbolag.
Ja, och sen är det väl det att så fort man har köpt någonting så börjar man intressera sig mer för det.
Så är det.
Vad sticker ut för dig?
Nej, men jag tänker ju, alltså där är ju vissa underliggande drivare, alltså drivers, jag vet inte vad det heter på svenska, som talar för investmentbolag. Och framförallt så är det där med multipelarbitraget. För mig, jag ser ju det som den största anledningen till att äga investmentbolaget. De kan göra saker som är mer eller mindre riskfria.
Ja, nu minns jag inte exakt vad det var.
Nej, men det är
så att jag hörde två gånger vad det är. Ja, men hjärna har inget klister
De köper ett onoterat bolag för 5 gånger årsvinsten.
Mm,
när de äger det så blir det 10 gånger årsvinsten och sen när de är börsnoterade så är det 30 gånger
årsvinsten.
Det värderas upp till följd av andra faktorer än utveckling och risk. Så det gillar jag och det tycker jag att man ska ha en exponering mot. Men så att det är väl det som sticker ut, och det pratar vi om i avsnitt med Infrea. Nej, men jag är förra veckan precis också med en avsnitt med Infrea. Så att en hundralapp i en investmentbolags planbok är mer värd än en hundralapp i min planbok. Men sen återigen, alltså investmentbolag versus indexfonder, 80-20-regeln. 80% i indexfonderna, 20% i investmentbolagen.
Mm.
Possibly.
Yeah.
Snyggt.
Okay.
Då tänker jag så här, jag hoppas att vi ses i Patreon-communityn och hörs i frågorna, kommentarerna. Och sen blir det, och förmodligen handlar det om bilar nästa vecka. Så det ska bli jättekul, hoppas jag. Ha det så bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.